Det är torsdagen den 27 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi ut i världen. Den geopolitiska kartan är ju något som ibland ritas om och den är ju numera inte så stabil som vi kanske en gång inbillade oss för några decennier sedan. Länder och maktcentra förändras, söker sig till och från varandra. Och de senaste åren har vi pratat mycket om det och vart världspolitiken är på väg nu. Relationen mellan den tidigare, numera fallna supermakten Ryssland och den, får man väl säga, aspirerande supermakten Kina är en av de relationer som avgör hur den framtida kartan kommer att se ut. Och inte minst sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina 2022 har den relationen förändrats. Men mer i detalj, hur ser de förändringarna ut och vilka konsekvenser får de för oss andra? Det diskuteras i en kommande rapport från det utrikespolitiska institutet som heter Unequal Partners – Consequences of the Power Shift in Sino-Russian Relations. Den är skriven av Patrik Andersson och Hugo von Essen och den ska vi titta närmare på idag med hjälp av dagens gäst. Varmt välkommen just Hugo von Essen, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
Tack så mycket.
Ja, vi börjar väldigt enkelt. Varför blev den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina en vändpunkt för relationerna mellan Ryssland och Kina?
Det kortaste svaret är för att Ryssland därmed helt isolerades från västvärlden. Att man bröt av kontakterna, eller snarare att västvärlden, att vi bröt mycket av kontakterna med Ryssland, vilket gjorde att Ryssland behövde vända sig någon annanstans helt enkelt med sin handel, i sina säkerhetspolitiska överväganden, i diplomatin och göra olika saker med andra länder, och då kom Kina helt enkelt att bli Rysslands första land man vände sig till i allt det här. Och de hade ju starka relationer sen tidigare, men det blev väldigt mycket starkare sen dess. Det har blivit väldigt mycket starkare sen dess.
Mm. Bara kort bakgrund till rapporten. Varför kommer den just nu?
Därför att vi har sett under kriget hur relationen har dels blivit allt närmare, men också, och det är väl det som är grundpremissen för rapporten, hur Ryssland har blivit allt mer beroende av Kina. Och en diskussion som har pågått inom expertkretsarna är liksom, vad får det här för konsekvenser? Vad innebär det att Ryssland blir allt mer beroende av Kina? Vad kan vi tänka oss att Kina kommer att kräva eller kommer att vilja få ut av Ryssland? Vad är Ryssland villigt att ge och inte ge? Och vi har börjat också se allt mer att Ryssland börjar ge sådana eftergifter till Kina senaste året. Så därför tänkte vi att det här blir en väldigt tidsenlig rapport att försöka nu utröna var är vi i relationerna i den här maktobalansen och om vi tittar framöver, vad kan det innebära? Mm.
Och svaren på alla de här frågorna du nu formulerar, hur viktiga är de skulle du säga för den värld vi kommer leva i om 1, 5 eller 10 år?
Jag tror att det kommer att vara väldigt viktigt. Kina är ju ett av världens mäktigaste länder på många sätt. Ryssland är inte det, som du själv var inne på, att den fallna supermakten skulle jag hålla med om. Samtidigt är den här en relation, alltså den rysk-kinesiska, som påverkar i princip alla världens regioner och länder. Det är två länder som har fingrarna med i spelet vart man än tittar och som i allra högsta grad påverkar oss här i Europa. Något som jag brukar påminna om är att utan Kinas stöd hade nog inte Rysslands krig mot Ukraina kunnat pågå så här länge.
Mm. Vi ska gå in lite närmare på rapporten. Vi ska prata mycket mer om bakgrunden och sånt sen. Men om vi bara tittar på det ni kommer fram till. Om vi börjar då med de ekonomiska banden mellan Ryssland och Kina. De är förstås omfattande och det är en stor fråga att besvara. Men hur har de förändrats under de senaste åren?
Det korta svaret är att de har blivit väldigt mycket bättre. Man ska dock brasklappa lite här och säga att så starka var de inte från början. Det är en ganska låg nivå man började från om man ser till ländernas storlek och att man gränsar till varandra. Kina till exempel handlar väldigt mycket mer med många andra länder runt om i världen. Men de har blivit signifikant bättre och till exempel under 2022 och 2023 så ökade det totala handelsutbytet med 30% per år. Men det som har hänt sen under främst 2024 och 2025 är att den här handelsutvecklingen har stannat av och stagnerat. Och nu 2025 har den till och med minskat med ungefär 10%. Så att man kan sammanfatta de ekonomiska relationerna med att de har växt åt båda håll. Man köper och säljer åt båda håll. Men man verkar ha nått någon typ av tak eller gräns nu.
Vet vi varför de har stagnerat och till och med minskat det senaste året?
Ja, det finns ett antal vettiga förklaringsorsaker. En är att den ryska ekonomin inte går särskilt bra. Man kan tänka sig att det här är ungefär den nivån som den ryska ekonomin kan hantera, så att säga. En annan är, vad ska man säga, kinesisk försiktighet, rädsla. För vi har sett väldigt tydligt hur den här stagnationen och minskningen under 2024 och 2025 sammanföll med allt större sanktionstryck från främst USAs håll då, att kinesiska banker och företag började dra öronen åt sig och inse att vänta lite nu, det här är lite för riskabelt att handla med ryska motparter. Det har också skett en, vad ska man säga, inbromsning i den kinesiska ekonomin som gör att man inte behöver lika mycket gas och olja, för det är främst det man köper från Ryssland. Vi har också sett en motreaktion från det ryska hållet, från olika ryska företag och sektorer i den ryska ekonomin som påverkas negativt av alla kinesiska produkter som importeras till Ryssland. Även det har haft en effekt.
Mm. Vi har redan varit inne på det. En anledning till att relationen har blivit viktigare är de västliga sanktionerna mot Ryssland. Men i vilken mån påverkar de exempelvis Kina? Deltar Kina på något sätt i de här sanktionerna, eller gör man det indirekt? Ja, du var nästan lite inne på det, att man kanske anpassar sig, att vissa företag som vill vara aktiva även i väst kanske är försiktiga. Hur ser det där ut egentligen?
Ja, alltså Kina, man säger att man inte bryter mot sanktionerna. Samtidigt säger man att man handlar med de länder man vill handla med på de sätt man vill handla med. Och Kina har ju varit helt avgörande för Ryssland för att kunna kringgå sanktionerna. Det är till Kina man numera säljer rysk gas och olja istället för till Europa. Det är från Kina man nu köper alla olika saker som den ryska ekonomin behöver istället för från Europa. Så att till exempel vanliga människors vardag är ju fylld av kinesiska varor och produkter. En av de största produktkategorierna som Kina exporterar till Ryssland är bilar, som helt har liksom ätit upp den ryska bilmarknaden. Men det är väl saker som mobiler, datorer och så vidare, kylskåpsdelar. Det är liksom allt möjligt. Sen är det, och det kanske är viktigaste, det är också varor och produkter som Ryssland behöver i sin försvarsindustri. Så att det är allt från drönarkomponenter till radarutrustning, till olika elektronikutrustningar som behövs i försvarsindustrin, mineraler och råvaror och så vidare. Allt det som vi helt enkelt har försökt strypa Rysslands tillgång till, det får man nu från Kina i väldigt hög utsträckning istället.
Mm. Ni skriver också i rapporten, det är väl en av huvudtankarna, att den här relationen har blivit mindre jämnbördig då under kriget till Rysslands nackdel. Ja, vilka konsekvenser får det att det är så här, Ryssland är mer beroende av Kina än tvärtom?
Det gör att Kina har väldigt mycket mer att säga till om, helt enkelt. Att det är Kina som kan bestämma villkoren för den här relationen. Och vi ser att Kina är mer och mer villigt att göra det, helt enkelt. Det här är liksom ingen goodwill-relation där Kina hjälper Ryssland bara för att man bryr sig om Ryssland så mycket, utan det här är liksom en väldigt transaktionell relation där båda ser det som ömsesidigt gynnsamt. Och vi ser hur Kina allt mer formar relationen på ett sätt som gynnar Kina. Till exempel att Kina får allt större rabatt på den gas och olja man köper från Ryssland, och man kan tvinga ner de priserna mer och mer och mer. Ju högre sanktionstryck det blir, alltså ju farligare det blir och att handla med rysk gas och olja, desto mer rabatt kan Kina kräva. Vi ser också till exempel, som jag var inne på, hur kinesiska produkter tar över de inhemska ryska marknaderna och slår ut ryska företag och ryska motparter. Vi ser i den militära sektorn hur Kina lyckas tvinga till sig allt mer rysk militär teknologi, att man har gemensamma teknologiska projekt, men där Kina helt enkelt snor mycket av den spetskompetensen som finns i Ryssland. Vi ser hur de gemensamma ryska-kinesiska militärövningarna allt mer är utformade för att stärka Kinas förmåga att signalera styrka, att visa på sin kapacitet i Kinas närområde. Så inom alla de här olika områdena, ekonomi, militär och säkerhet, även i diplomati, ser vi hur det är allt oftare Ryssland som tvingas, så att säga, spegla kinesiska narrativ, oavsett om det gäller Taiwan eller Europa eller något annat, på ett sätt som Kina inte riktigt besvarar.
Den här ojämlikheten och Rysslands då växande position som lillebror, hur landar den egentligen i rysk kontext med de stormaktsambitioner och det man anser sig sin historiska plats bland stormakterna som då ofta framhålls från ryska, från Moskva? Hur funkar det där egentligen?
Ja, det är en väldigt svår fråga för Ryssland och speciellt för ryska makthavare, och man försöker ju verkligen spela ner den. Det är väldigt, väldigt viktigt för Putin och andra ryska företrädare att hela tiden poängtera att man är jämbördiga partners, att den här relationen sker på jämbördiga villkor och så vidare. Och det här trycker man på om och om igen. Samtidigt ser vi allt mer oro i Ryssland, dels hos den vanliga ryska befolkningen, vanliga människor, men dels också hos olika ryska maktcentrum, olika delar av den ryska eliten. Så kommer det mer och mer indikationer på att det här skaver rätt ordentligt, att man inser att på sikt så håller man helt på att sälja ut sin självständighet och sitt oberoende. Och det här är ju extremt känsligt för Ryssland. Det är en av de, vad ska man säga, viktigaste komponenterna i den ryska identiteten och självbilden, att vi är ett starkt, självständigt land. Vi har vår egen självständiga utrikespolitik. Vi har aldrig varit beroende av någon och kommer inte vara det. Så att det här är en väldigt svår balansgång för ryska makthavare. Hur fortsätter man den här relationen som blir allt mer ojämlik, samtidigt som man liksom lyckas dölja den ojämlikheten för den egna befolkningen? Det är en väldigt svår fråga som jag tror kommer bli en allt större utmaning för Ryssland.
Mm. Och motsvarande från Pekings perspektiv, vi vet ju att president Xi, han har ju stärkt sin position. Hans personliga åsikter, hur betraktar han Ryssland? Vet vi det?
Så det är ju svårt att veta vad han egentligen tänker, men de här två ledarna har ju mötts väldigt många gånger. Jag tror de är uppe i över 45 stycken officiella möten sen Xi tog makten då. Och i den officiella retoriken så pratar man ju väldigt varmt om varandra, och Xi pratar ofta i ganska respektfulla ordalag om Ryssland. Samtidigt så märker man ganska tydligt en diskrepans hur Xi uttrycker sig om Ryssland jämfört med om hur Putin uttrycker sig om Kina. Där Putin är mer, vad ska man säga, hyllande på ett annat sätt, där man ofta pratar om att Kina är liksom framtiden i världen, medans Ryssland mer lyfts som en viktig strategisk partner, men inte på samma sätt att Ryssland skulle vara räddningen för landet. För att på många sätt, från det ryska perspektivet, är det så det här presenteras, att Rysslands framtid ligger i relationerna österut.
En fråga som, ja, det kan vara svårt att veta utifrån, men vilket språk talar man? Jag förstår att ledarna har tolk och sådär, men diplomater och ekonomiska kontakter, så här, använder de engelska som ett linga franca mellan sig själv, eller vet du det?
Det är en delvis svår fråga, och jag tror att det beror väldigt mycket på kontext och individer, men det finns många i respektive land som pratar det andra landets språk, och de har en ganska lång historisk relation, så att det finns experter i Ryssland som pratar kinesiska och vice versa. Det finns diplomater som har lång erfarenhet av det andra landet. Vi vet också att under de senaste åren så har det varit tydligt att Putin mer och mer har skyfflat om i sin regering, i ledarskiktet, för att premiera folk, lyfta fram folk som har erfarenhet av att jobba med kinesiska motparter, och som bara vissa kanske till och med har pluggat i Kina och kanske till och med pratar kinesiska. Så att jag skulle säga att det är en mix av alla tre språk, ryska, kinesiska och engelska.
Om vi tittar lite på historien, för det tänker vi göra innan vi går vidare. De flesta känner ju till att Sovjet i början stödde kommunist-Kina som det kallades på den tiden, men sen lämnar man dem. Under slutet på 1900-talet och fram till idag, hur har det sett, om vi tar då från Sovjetunionens fall, hur har de rysk-kinesiska relationerna utvecklats?
Ja, det är ungefär där någonstans som de faktiskt börjar bli varma igen på riktigt efter den här splittringen som vi hade under kalla kriget. Och sen dess kan man säga att de har sakta men säkert blivit bättre och bättre de senaste tre plus decennierna. Och där man har gått från att försiktigt börja samarbeta till att öka och sakta men säkert uppgradera relationen. Och det här kan man till exempel se också i hur den kinesiska sidan benämner relationen. För att Kina har ett väldigt tydligt, vad ska man säga, en hierarki av samarbetsbenämningar, så att säga, hur man beskriver relationer med andra länder, där Ryssland har klättrat ordentligt och nu har en av de liksom högst de viktigaste benämningarna. Man pratar om ett väldigt långtgående, brett strategiskt partnerskap för alla årstider, så att säga, som ska tåla alla yttre påfrestningar. Så att vi har sett hur man ekonomiskt, diplomatiskt, säkerhetsmässigt har under de senaste tre decennierna blivit allt närmare. Det har särskilt snabbats upp, kan man säga, efter 2014 och Rysslands annektering av Krim och som Rysslands krig mot Ukraina startade egentligen då, för det var ju i samband med det som de första västerländska sanktionerna riktades mot Ryssland. Det var då som Ryssland började vända sig österut och man började prata om den så kallade vändningen åt öst som skulle vara Rysslands framtid. Och sen har det ju som sagt snabbats på ännu mer sen 2022, den fullskaliga invasionen.
Mm. En till lite flummig fråga kanske, men hur ska vi förstå utifrån ett ryskt perspektiv? Jag tänker, för oss västeuropeer så har ju Kina alltid varit ganska långt borta. Vi har ofta haft en liksom ganska extosiserande syn på Kina. Det har varit andra sidan jorden och så vidare. Är Ryssland precis som andra europeer där, eller är Ryssland ett land som liksom har mentalt befunnit sig längre österut, så att kontakterna ändå med Kina och Fjärranöstern har varit mer naturliga på något sätt, eller närmare? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det är en komplicerad, vad ska man säga, djuphistorisk fråga. Och jag skulle säga att svaret är ja, att Ryssland är annorlunda på många sätt från Europa. Ryssland är inte helt ett europeiskt, utan Ryssland är ett eurasiskt land som alltid varit liksom mittpunkten där och i mellanlandet mellan Europa och Asien, där man under vissa århundraden och vissa ledare som till exempel Peter den Store varit mer vänd åt Europa och mer lyft fram den liksom europeiska komponenten i Rysslands identitet, och under andra ledare, andra århundraden, har man mer lyft fram den liksom asiatiska, och man liksom väldigt, väldigt förenklande och går tillbaka långt i Rysslands historia, så har i Ryssland också viktiga skeenden som har påverkat det här, till exempel att man styrdes under mongoler på 12, 13, 1400-tal, det mongolska oket som man då pratade om, och som också gjorde att Ryssland inte hade någon renässans som vi hade i Europa, inte hade någon reformation, så att Ryssland har liksom idéhistoriskt gått en annan väg än Europa och liksom därmed byggt upp en identitet som bygger på just att man är unik på något sätt. Man är inte europeisk, man är inte asiatisk, man är någon slags unik mixkombo som har någon slags egen särskild väg att gå som inte följer något av de spåren.
Mm. En fråga till gällande relationerna. Du nämnde att de var transaktionella. I vilken grad finns det någon ideologisk samhörighet mellan Moskva och Peking? För ibland, om man framställs ju så att Ryssland och Kina ses som ett nytt antivästligt block, som ett auktoritärt block eller antidemokratiskt och så vidare. Ja, finns den typen av gemenskap?
Alltså det är också en lite komplicerad fråga, kan man säga. För att å ena sidan nej. Å ena sidan så finns det inte någon gemensam ideologi som man till exempel hade under kalla kriget, att båda var kommunistiska. På så sätt så är det en ganska grund relation. Å andra sidan så har man nu en väldigt stark gemensam, vad ska man säga, strategisk enighet som är riktad mot västvärlden, att man är helt enkelt emot allt det som väst står för, man är emot amerikansk hegemoni i världen, man är emot den liberala världsordningen, man är emot västvärldens definition av demokrati och mänskliga rättigheter. Och här skulle jag säga att den strategiska enigheten går så pass djupt att man kanske kan börja prata om någon slags ideologi i den bemärkelsen. Samtidigt är det viktigt att poängtera att Ryssland och Kina, de är väldigt eniga kring vad man är emot. Men man är inte särskilt eniga kring vad man är för, eller vad som man istället skulle vilja ha istället för den här västerländska världsordningen. Och det här är lite luddigt. De pratar aldrig om liksom, hur skulle en alternativ världsordning se ut egentligen. Det som de vill byta ut oss mot och demokrati, vår definition av demokrati. Vad innebär det egentligen? Och de pratar till exempel ofta om multipolaritet, men de definierar aldrig egentligen vad multipolaritet betyder. Så att det här är någonting man är väldigt skicklig på att liksom kritisera, men inte riktigt gå längre än så. Och jag tror att det finns ett tydligt skäl, och det är att man inte hade kunnat komma överens om hur den alternativa världsordningen ser ut.
Mm. Vi pratar om hur Kina uppfattas från ett ryskt perspektiv, men tvärtom, vi har ju alla fått lära oss att Kina, mittens rike, som ser sig som centralpunkt i historien, precis som vi europeer har gjort på vår sida av jorden. Vilken roll spelar ryssarna och Ryssland i, så att säga, den kinesiska historiesynen och synen på världens utveckling, så att säga?
Ja, det är lite intressant, och där finns det potentiellt en källa för spänningar och utmaningar i relationerna. Därför att Ryssland historiskt har ju varit en fiende, och liksom barbarerna från norr i princip, som fortfarande än idag, om man ser det från det kinesiska historiska perspektivet, fortfarande än idag kontrollerar territorier som Kina anser egentligen är kinesiska, och som är en del, det finns i den Kina officiella narrativen, så pratar man om vissa historiska oförrätter, och det har delvis varit från Storbritannien och västerländska länder, men en av de oförrätterna rör just Ryssland och de territorier i ryska fjärran östern som man egentligen anser tillhör Kina. Och ibland dyker det upp lite såna här grejer, som till exempel förra året så var det en nyhetssplash, därför att det var en ny kinesisk historiebok för skolbarn som hade på kartorna använt kinesiska namn på ryska städer i ryska fjärran östern. Och det här var det många som liksom reagerade på. Så att Ryssland spelar en, vad ska man säga, inte så positiv roll i den kinesiska historien. Man har länge haft, under flera århundraden hade man en väldigt spänd relation med många gränskonflikter och många krig och så. Så att ur ett historiskt perspektiv så har man inte en särskilt bra syn på Ryssland från Kinas håll.
Mm. Ska återgå lite till rapporten. Hur ser de diplomatiska relationerna ut idag, och i vilken grad är man samspelta när det gäller diplomati och säkerhetspolitiken och allt det där?
Ja, alltså de diplomatiska relationerna har förbättrats ordentligt. Som jag var inne på förut, så har Putin och Xi mötts väldigt många gånger, men inte bara dem. På allt fler nivåer i de här respektive regeringarna så har man allt fler möten och kommittéer där man koordinerar olika diplomatiska frågor. Och vi ser också, har sett tydligt under kriget, hur till exempel Kina har speglat ryska narrativ i mångt och mycket kring till exempel varför konflikten i Ukraina uppkom och så vidare, där det är mycket ryska narrativ om att det är västvärldens fel och att det, men samtidigt så finns det tydliga gränser där också. Kina är inte riktigt villigt att gå hela vägen och helt bara bli en papegoja som upprepar det ryska narrativet. Och det här är en väldigt viktig poäng för båda länderna, att man värnar väldigt mycket sitt oberoende i utrikespolitiken. Man ser inte som att man är beroende av varandra och att man måste liksom helt koordinera diplomatin. Jag tror att man från båda håll är ganska opportunistiska, att man ser det som sagt ömsesidigt gynnsamt att vi två kan liksom förstärka varandras, amplifiera varandras budskap på världsscenen. Och samtidigt finns det frågor där de har olika idéer, olika synpunkter. Och vi har till exempel gjort nyligen en genomgång av hur de röstar i FN, både i säkerhetsrådet men också i generalförsamlingen, där de har en ganska hög nivå av enighet och röstar väldigt ofta tillsammans på samma riktning. Men samtidigt har den enigheten minskat något de senaste åren. Så det är ju också en intressant faktor. Och ett sånt område där man ofta skiljer sig åt är just Ukraina, där Kina avstår och Ryssland röstar emot till exempel västerländska resolutioner.
Mm. På den militära sidan, hur omfattande är samarbetet där?
Där är det väldigt omfattande skulle jag säga. Där finns det en historisk kontext av att Ryssland förr sålde väldigt mycket vapen till Kina under 90- och 00-talet. Men det minskade väldigt mycket därför att Kina lyckades bygga upp sin egen produktionskapacitet, delvis därför att man som sagt snodde väldigt mycket rysk teknologi, kopierade den och började bygga upp egna varianter istället, så att man inte längre behövde importera från Ryssland. Så att förut var det väldigt mycket rysk vapenexport som relationen, den militära relationen, byggde på. Idag skulle jag säga att det är andra komponenter, dels väldigt mycket utbyten, att man har olika typer av möten mellan generaler, mellan olika officerare och kanske främst då militära övningar, där vi i vår genomgång väldigt tydligt har sett hur de här militära övningarna har ökat de senaste decennierna, från några stycken per år till förra året var rekord, var det 12 stycken gemensamma militära övningar.
Vad är det för scenario man övar? Övar man till exempel gemensamt på att beröva USA närvaro i området?
Ja, det är en väldigt intressant fråga, därför att förut har övningarna varit mer spridda. Det har varit liksom lite olika regioner man har fokuserat på. Det har varit dels landövningar inne i Eurasien och i Centralasien så att säga, i samarbete med andra länder. Det har varit dels till havs och det har varit på olika delar av världen. Det vi ser allt tydligare senaste åren är att övningarna riktas på ett sätt som återigen gynnar Kina. Det är ofta övningar det är ofta havsövningar, och till exempel i år 2025 har det bara varit övningar till havs, och det är ofta övningar i Kinas närområden och där Kina har territoriala konflikter eller har spänningar, till exempel nära Japan, nära Sydkorea, nära Alaska har vi sett också, och de första övningarna i Arktis, nära Taiwan har vi också sett. Så att det är allt fler övningar som många experter är eniga kring, att det primära syftet med de här övningarna är att stärka Kinas kapacitet och stärka Kinas förmåga att signalera avskräckande till sina fiender och främst USA då.
Hur ser maktfördelningen ut där, närmare bestämt? Hur omfattande är de ryska flyg- och sjöstridskrafterna i Fjärran Östern?
Ja, alltså Ryssland, det är egentligen där som Ryssland fortfarande har en hel del kapacitet. Jag menar, alltså, den ryska militära förmågan överlag har ju såklart minskat väldigt mycket, eller tagit väldigt mycket stryk i Ukraina. Man har förlorat väldigt mycket markstridskrafter. Men det är just till havs och till luften som mycket ryska kapaciteter finns kvar. Samtidigt är de mer utspridda, och det är inte bara i Fjärran Östern man har sådana kapaciteter. Så att Kinas kapaciteter är väldigt mycket större än Ryssland, och Kina har ju som sagt gått om Ryssland på många sätt, inte bara i teknologisk utveckling utan också bara generellt i kvantitet. Kina bygger fler örlogsfartyg än något annat land i världen, fler än USA nu också, och har byggt upp en kapacitet som långt överskrider Rysslands, särskilt i den delen av världen.
Men om Kina blir den militära hegemonen, eller i alla fall den regionala supermakten militärt just i Fjärran Östern och Sydkinesiska sjön och mot Japan och så här, hur skulle det uppfattas ur ryskt perspektiv? Det kan väl inte vara helt oproblematiskt heller?
Nej, alltså jag tror att man från ett ryskt perspektiv, man ser det här. Man, vad ska man säga, tar med det i beräkningen, och samtidigt så inser man att man har inte så mycket alternativ än att acceptera det här och försöka fortsätta vara på Kinas liksom good side så att säga, att fortsätta vara på rätt sida om Kinas vilja. Och samtidigt så vet vi, därför att det läcker en del dokument ibland från den ryska sidan, vi vet att olika ryska säkerhetsunderrättelsetjänster planerar för scenarion där Kina kanske är fienden, och det finns en hel del, vad ska man säga, osäkerhet, nervositet, rädsla för Kinas allt större militära kapaciteter från det ryska hållet.
Mm. Om det skulle bli en konflikt, politisk eller militär eller liknande, mellan Ryssland och Kina, vad skulle orsaken vara? Vad finns det att säga att träta om?
Ja, alltså i nuläget är det svårt att se en liksom direkt konflikt mellan dem, så länge vi har de här två regimerna, så länge Putin och Xi eller liknande som de sitter vid makten. Men man kan absolut tänka sig ett scenario där vi har någon typ av regimskifte, kanske inte idag eller imorgon, men inom en, vad ska man säga, medellång framtid, ett annat Ryssland som ett Ryssland som efter Putin och efter ett liknande styre kanske vill återbygga relationerna med västvärlden, kanske vill återskapa en situation där Ryssland kan balansera mellan både öst och väst. Det är osannolikt just nu att föreställa sig en demokrati i Ryssland, men i alla fall någon typ av regim som mer vill gå åt det hållet. Det hade varit ett väldigt, väldigt stort bakslag för Kina att förlora den här juniora strategiska partner som man har. Så det hade varit ett potentiellt väldigt viktig orsak till spänningar mellan dem. Sen kan man föreställa sig scenarier där man börjar bråka om gränsen igen. Det finns gränskonflikter tidigare i historien. Nu har man löst de flesta, men i ett scenario där Ryssland blir försvagat och långsiktigt har svårare att, så att säga, bry sig om den fjärran östern, vilket vi redan ser idag, så kan man tänka sig att det blir allt mer lokala spänningar mellan de ryssar som bor i fjärran östern och kinesiska aktörer som vill så att säga öka sin egen närvaro.
Mm. Ni tittar ju rapporten specifikt på två geografiska områden och hur samverkan mellan de här länderna ser ut där. Det ena är Arktis och det andra är Centralasien. Ja, varför just de två regionerna?
Ja, alltså helst hade vi kollat på många andra regioner också, men de här två regionerna är väldigt viktiga för båda länder. Speciellt om vi till exempel börjar med Centralasien, så kan man säga att det är liksom båda ländernas bakgård eller båda ländernas sårbara liksom mage, kan man säga, och där båda länderna har under lång tid försökt stärka sin närvaro, och där, eftersom att Centralasien traditionellt är Rysslands liksom område, det här är ju fem stycken postsovjetiska länder som vad ska man säga, Ryssland anser tillhör sin intressesfär, så har Ryssland byggt upp under lång tid väldigt starka ekonomiska men också säkerhetsmässiga relationer. Samtidigt har vi sett både innan och återigen särskilt efter kriget hur Rysslands inflytande minskar, hur de här länderna vänder sig allt mer bort från Ryssland, därför att man ser att Ryssland inte är framtiden, man är allt mer uppskrämt av Rysslands aggressiva beteende och så vidare. Man vill balansera upp, vilket har skapat en väldigt tydlig öppning för Kina då, så att de här länderna handlar numera mycket mer med Kina, till exempel. Kina har sitt Belt and Road Initiative som handlar om stora infrastruktursatsningar, inte minst i den här regionen då. Kina har också allt mer klivit in i det, ska säga, säkerhetspolitiska, det vill säga Rysslands traditionella främsta område. Så att här i den här regionen ser vi tydligt hur både Kina och Ryssland är rivaler och slåss om inflytande, samtidigt som man delvis är partners därför att man har gemensamma intressen, som till exempel att motverka demokrati eller att motverka västvärlden. Om vi ser till Arktis istället, så är Arktis en lite unik och intressant område att kolla på också, om man jämför i den här rapporten med de andra områdena, därför att där egentligen är det enda området där Ryssland har övertaget, så att säga, där Ryssland, och det är ju såklart naturligt eftersom att Ryssland är det största arktiska landet, det vill säga det som har mest närvaro i Arktis, och Kina är liksom inte ens när Kina är 1500 kilometer iväg från Arktis, samtidigt som Kina säger att man är någon slags near Arctic state, har man kallat sig för. Men där Är Ryssland i behov av kinesiska investeringar, av kinesisk hjälp så att säga för att möjliggöra Rysslands potential samtidigt som man vill liksom hålla Kina på armlängds avstånd? Man vågar inte riktigt släppa in Kina ordentligt därför att man vet att det här är en av de sista liksom, trumfkorten man har på sin hand. Det här, och också att man är orolig för vad det ska innebära ifall man börjar släppa in Kina i Arktis.
Mm. Som du sa, ni har ju inte hunnit titta på alla områden, men jag tror många känner till och har läst om Afrika som en arena då där båda länderna är engagerade. Är man där konkurrenter eller är man partners eller någonstans mitt emellan eller både och?
Ja, där skiljer det sig också. Det här är lite intressant för man hade kunnat liksom måla upp liksom en graf, ett diagram, olika regioner i världen och hur mycket Ryssland och Kina samarbetar versus hur mycket de är rivaler. Och i Afrika skulle jag säga att där är det liksom varken eller. Det är inte så mycket samarbete mellan dem, men de är inte riktigt rivaler heller. Där är det mer att man har olika länder som man är närvarande i och som man bryr sig om. Och där man lite liksom låter den andra göra sin grej så att du får göra din grej i de där länderna och ha inflytande, påverkan, närvaro och försöka få ekonomiska eller geopolitiska fördelar och jag har mina länder och så försöker vi lite göra det här parallellt. Så att där funkar ju liksom makt, vad ska man säga, balansen rätt bra jämfört med till exempel Centralasien där det är väldigt tydligt att vi båda slåss om inflytande i exakt samma länder.
Mm. Vi ska börja summera, men innan det så ska jag bara ställa en dagspolitisk fråga. Det pågår intensiva kontakter och diskussioner kring Ukraina nu. Från Pekings perspektiv, vad är den optimala utgången av kriget, tror du?
Jag tror att helst vill man nog se att det här kriget fortsätter. Att i alla fall att det fortsätter att så att säga utmana västvärlden, fortsätter att försvaga oss, fortsätter att göra att vi och helst USA också från ett kinesiskt perspektiv helst skulle liksom binda fast Europa och USA vid att lägga mycket resurser och uppmärksamhet på att motverka Ryssland, vilket drar resurser från Kinas del av världen. Och det, vad ska man säga, det allra viktigaste för Kina är att Ryssland inte förlorar. Det hade varit ett katastrofalt scenario för Kina ifall Ryssland förlorar och allvarligt försvagas och kanske till och med att vi börjar liksom se tecken på någon slags långsiktig kollaps eller någon slags regimskift eller någon slags förändring som gör att Kina inte längre kan lita på att man har den här juniora strategiska parten där man vill ha den. Så att Kina har varit väldigt tydliga också i sin retorik med att man kan inte låta det hända. Man kan inte låta Ryssland förlora. Så att jag tror också att från Kinas scenario hade det nog varit inte allt för dåligt med en rysk vinst eller tydlig seger till och med. Det hade förstärkt Rysslands värde för Kina som strategisk partner. Det hade ytterligare försvagat Europa. Hade ytterligare, vad ska man säga, distraherat USA och tvingats att USA skulle lägga resurser för att se till att Ryssland inte lyckas ta över mer av Europa. Så att det är de utfallen som Kina vill ha.
Mm. Jag har under de här krigsåren, jag kan inte exakt peka ut källan nu, men jag har sett spekulationer ibland på att man från kinesisk perspektiv egentligen inte skulle vara så orolig för en rysk nedlag och till och med kollaps för att det skulle innebära att man själv skulle kunna så att säga, ta del av bytet och engageras i ryska Fjärran Östern. Men det ser du inte som sannolikt.
Alltså det är klart det finns sådana argument att Kina då skulle kunna roffa åt sig så mycket som
möjligt. Ungefär som man sagt.
Ja, precis. Ja. Problemet med det är att för det första kan Kina roffa åt sig ganska mycket redan idag av Ryssland, av ryska resurser väldigt billigt och att både att man köper och säljer det man vill ha till de priser man vill ha. Man har redan idag Ryssland väldigt mycket där man vill ha det och det finns väldigt stora faror med ett sånt scenario. Det här är en av de längsta landgränserna i världen, den rysk-kinesiska gränsen, som sagt, där man har historiskt väldigt mycket gränskonflikter och där, vad ska man säga, instabilitet historiskt har spilt över till den andra. Och där båda har kärnvapen också. Så att från ett kinesiskt perspektiv så hade det varit ett väldigt, väldigt farligt scenario, för då hade man helt plötsligt behövt
behöva bry sig om så att säga sin oskyddade rygg eller sin andra sida, sin baksida kan man säga. Och det är någonting som Kina absolut inte vill. Och dessutom så tror jag att från ett kinesiskt perspektiv att man ser det som att man kommer behöva den här juniora strategiska partnern i framtiden, i den liksom kommande rivaliteten och potentiellt kommande krig mot USA. Om det blir någon slags eskalation kring Taiwan, om det blir någon slags eskalation på koreanska halvön, om det blir ett liksom krig i Indo-Pacific mot USA, då kommer Kina att behöva rysk hjälp, till exempel i form av materiel eller av fossila bränslen eller av olika typer av information, eller att Ryssland gör vad man kan för att binda ner Japan och Sydkorea, se till att de inte kan, eller att Ryssland på något sätt skapar kaos och instabilitet på andra ställen för att det distraherar västvärlden. Det finns väldigt mycket, det spekulerar vi kring i rapporten också. Vad kan Ryssland göra för att hjälpa Kina i en potentiell framtida konflikt mot USA? Och jag tror att Kina väldigt mycket tar hänsyn till sånt också, att man ser det som att de kommande decennierna eller kanske 100 åren kommer präglas av rivalitet med USA, och då behöver man Ryssland.
Mm. Om vi då ska summera, vad blir de viktigaste beskeden för oss, till oss i väst eller oss i Europa, hur vi ska förhålla oss till de här förändliga relationerna mellan Kina och Ryssland?
Att relationerna mellan Ryssland och Kina blir allt starkare på många sätt, men också har tydliga begränsningar som vi redan har sett, till exempel inom ekonomin, och att vi ser allt fler spänningar och utmaningar i den här relationen. Vi kan inte ta för givet att den här relationen kommer vara trygg och stabil och fortsätta växa. Och det finns kanske potentiellt till och med saker vi kan göra för att öka spänningarna och friktionerna här. Till exempel så har det varit väldigt tydligt de senaste åren att sanktionstrycket, och speciellt de sekundära sanktionstrycken mot Kina, har gjort att Kina har tvingats distansera sig från Ryssland. Så att jag tror att vi kan påverka den här relationen via Peking.
Mm. Ja, hur ser kunskapsläget ut om det här i de europeiska huvudstäderna, skulle jag säga? Kanske svårt att bedöma, men är det sådana här tankar som finns på flera håll?
Jag tror att i många huvudstäder är det tyvärr ganska lågt kunskapsläge om den här relationen, vilket är någonting vi försöker göra något åt, så att säga. Vi har nyligen startat en digital resurs där man kan följa de här relationerna med väldigt mycket data och kvalitativa och kvantitativa uppdateringar. Men det är såklart någonting som allt fler experter och huvudstäder i väst bryr sig om, just för att den här relationen är så pass viktig för hela världen och inte minst för vår egen säkerhet.
Mm. Men låt oss hoppas då att folk på UD lyssnar på er och att de pratar vidare med sina kollegor i andra länder helt enkelt.
Vi hoppas.
Stort tack Hugo von Essen, analytiker på Utrikespolitiska institutet, för att du kom till mig och pratade relationen mellan Ryssland och Kina. Tack så mycket.
Stort tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på saker ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som man brukar göra Jesper Sandström. Jag heter som jag brukar göra Andreas Eriksson, och jag hoppas, precis som jag brukar göra, att vi hörs snart igen.